det dags igen för ett avsnitt av SUP-podden och vi hälsar alla lyssnare välkomna hit. Precis som vanligt höll jag på att säga, så är det jag, Niklas, det är Jocke från Kona och det är Magnus från Kona. Idag ska vi prata om gemenskap och samarbete för utvecklingen av SUP.
Just det.
Det är ju intressant. Berätta vad vi tänker där, Magnus.
Jag tänker helt enkelt så här att det som SUP har saknat har varit input ifrån användare. Vi har ju utgått väldigt mycket från oss själva och vår egen erfarenhet. Tack och lov har vi konstant eller kontinuerligt fått input ifrån användare. Men i och med att vi vill utveckla och göra upplevelserna SUP än bättre, så vill vi också att fler är med och delar det här och med att utveckla det här, både som tävlingssport och som träningsform.
Just det. Jag vet, du har ju i alla fall tidigare varit lite involverad i Kanotförbundet, som jag tror att SUP ligger under, om man ska se på rent så.
Stämmer.
Tävlingsnivå. Vad finns det för olika forum? Hur är det, vad märker ni av på Kona från era användare? Hur är nuläget, om man säger?
Jo, men alltså, det är relativt bra skulle jag säga. Vi har en kontinuerlig dialog med användare. Och vi ser liksom att det är ju också det som det här bygger på. Och det kanske är jättemånga där ute som sitter på många idéer men som aldrig kommer fram. Och ju mer av de här idéerna vi får till oss, alltså att involvera folk, att ta del av den här utvecklingen. Att faktiskt göra det här, alltså att ju färre man är, desto färre perspektiv har man på vilka metoder som man kan använda för att göra det här ännu mer stimulerande. Så ju fler vi är där, desto roligare och mer intressant blir det för alla, skulle jag säga.
Ja, man skulle väl säga så här att kunskapen finns ju hos ett antal individer och den utvecklas hela tiden. Det är ju uppmana dels till att ge oss feedback, men framförallt ge de som kommer in i sporten hjälp. Och faktiskt stötta dem. Var lite mer ambassadörer eller mer mentorer till de som kommer in. Det finns ju en enorm uppsida. För håller man på och paddlar och man får fler att paddla, då blir det ju roligare att suppa. Vilket gör att det blir större förutsättningar för att göra event.
Precis, och det är just
och
eventen.
Det är ju att man bidrar till de få entusiasterna som faktiskt gör eventen, att bidra till att vara med och delta. Det är ju ändå det som gör det dynamiskt. Jag brukar alltid säga till de som är bäst, om det inte finns några i bredden, då är det inte så kul att vara bäst.
Nej.
Eller vinna ett motionslopp. Jag menar, det finns ju få i Sverige. Vi kan ju räkna på en handfull människor som har en internationell nivå. De mesta som kommer och träffas och paddlar tillsammans, det är ju människor som ser det som en upplevelse eller en utmaning eller att mäta sig själv mot sig själv. Så att kontinuerligt komma till exempel till Göta Kanals upplopp som vi arrangerar, det är ju att man kan mäta sig från år till år. Och man kan faktiskt mäta sig mot de som är de bästa. Hur långt efter är jag i procent? Då är det ju ett mätetal, men de flesta kanske bara ser att utmaningen att ta sig runt 14 kilometer eller 21 kilometer eller 7 kilometer, det är ju en prestation.
Den början.
Ja, precis. Och det är ju ändå så att vi ser ju sporten utvecklas oerhört mycket, alltså bland seniora människor. Och de gör ju det här på dagarna. Samtidigt som vi ser bra initiativ för ungdomar. Till slut så kommer det ju mötas. Till exempel RF har ju väldigt mycket projekt att jobba med rörelse hela livet.
livslångt idrottande.
Livslångt liksom.
Hur ser det ut i klubbarna, i kanotklubbarna? Är det många klubbar som har SUP på...
Alldeles för få skulle jag säga.
Ja. Och det finns det rena SUP-klubbar också?
Ja, det gör det. Men inte jättestort antal. Jag skulle tro att det är Falkenberg som är den största klubben i Sverige just nu när det gäller SUP. Då. Mm. Men jag vet ju också som Eskimo i Karlskrona och så vidare har en del aktiviteter och så. Stenungsund var ju en stor klubb innan och sådär.
Mm.
Men det är just det här som vi behöver fler som faktiskt sprider det här på olika sätt och ser vilka former ska vi jobba med. Kan vi hjälpa till? Kan Kona hjälpa till i någon form och så vidare för människor som vill komma igång och starta upp verksamheter? Både vad det gäller kanske både äldre paddlare och yngre paddlare. Mm. För vi ser ju alltså att stora förutsättningar för båda de grupperna.
Mm. Jag vet ju, ni har väl gjort någon ungdomssatsning i Danmark, eller hur var det med det egentligen? Mm.
Ja, vi har det nästa år också. Där har vi ju hjälpt till med våra utrustning då. Mm. Någon med oss för juniorer.
Mm. Är det för danska kanotförbundet?
Ja, det är för danska
SUP och surf.
Okej, okay, ja, mm. Men motsvarigheten helt enkelt. Mm.
Surf-SUP heter de.
Surf-SUP.
Mm. Ja. Surf-SUP.
Men det fortsätter nästa år också då. Ja. De har ju laborerat lite vad som funkar och inte funkar. Och de ska väl göra det på ett annorlunda sätt i år. Men det finns ju ungdoms... initiativ i klubbarna och jag vet att i kanotförbundet så försöker man ju få upp det här på agendan och men det är ju glada människor som jobbar ideellt liksom så man får ju vara glad för alla insatser.
Mm. Ja, och gällande det, jag tror fortfarande inte att det finns just nu någon SUP-kommitté inom kanotförbundet. Så det här kan ju också vara människor som har ett driv till att engagera sig så skulle egentligen kontakta kanotförbundet och så får vi se om det kan bildas ytterligare än.
För det har funnits tidigare eller?
Ja, det har det. Och sen så har många eldsjälar försvunnit och så vidare som det brukar vara. Och i det här fallet så är det ju inte förbundet som driver grenarna utan det gör ju kommittéerna.
Mm. Mm.
Och därför behövs en stark SUP-kommitté för också för tävlingssidan och den verksamheten.
Just det.
Men framförallt handlar det ju om, som jag känner idag, är ju att människor som vad är det som gör att, eller varför vill man vara ute och paddla till exempel året om? Vad är det för begränsningar och så vidare? Finns det sätt som andra har hittat olika lösningar på? Ju fler av de här lösningarna som vi kan hjälpa till att sprida, desto fler ser vi på vattnet.
Men man kan väl knyta ihop det där att är man ett gäng så är det roligare och det är ju safeare, säkrare och sådär. Men det finns ju ett initiativ som gör att man faktiskt skulle kunna hålla ihop klubbarna och kanske inte ens vara en klubb. Att man faktiskt kör mot varann i indoor-SUP.
Mm.
Man kan ju köra virtuellt, träna tillsammans. Vi har ju klubbar nu i England som har satsat på indoor-SUP. Där kör de ju en gång i veckan eller två gånger i veckan. Och då går de ju dit och så kör ju alla tillsammans.
Just det. Och det som ett spinningpass typ.
Ja, men det blir ju som ett sätt att träna tillsammans. Det blir dynamiskt, man träffar andra. Man svettas tillsammans. Och de kör ju våra digitala program då.
Ja.
Så de säger ju att de har ju lyft sin paddling enormt tillsammans. Samtidigt som de också nu satsar. Några av dem satsar faktiskt på Eleven City Tour. Och jag menar, vi pratar om seniora människor som är runt 50-60 år. Som satsar på att köra 50-60 år.
Seniora
60-70 år och... Ja, jag ska inte säga hur gammal jag är. Jag är faktiskt, jag vet inte, 55. Man får ju till en seniorrabatt då.
Är det så?
Man säger det. Är det
så? Jag har inte testat den.
Nej, jag har inte heller testat. Jag ska kolla om det finns en rabatt.
Men var det du eller var det någon annan jag känner som är i din ålder som skrev det att det finns seniorboende 50 plus?
Det är seniorboende. Jag tror att en 50-åring idag är nog inte lika gammal som en 50-åring var för 20 eller 30
år sedan.
År sedan.
Ja, men alltså, att jobba, vara i ideella grupperingar och ha kontakt med andra människor i en community som vi ändå försöker. Vi försöker jobba på det sättet, och det är ju väldigt dynamiskt och energirikt att ha kontakt med andra. Det är ju själva grejen. Det förlänger ju livet att ha ett socialt nätverk. Och SUP kan ju verkligen bli ett socialt nätverk på grund av att om man paddlar i någon form av trivseltempo, så kan man ju faktiskt paddla i grupp, precis som cykel.
Det kan man ju, och det är just de här bitarna, så att människor undrar, så finns det så många sätt vi kan hjälpa till med att ge perspektiv på saker, hur man kan lägga upp träning och såna här saker. Det går faktiskt väldigt bra att om man har olika kapacitet att faktiskt träna tillsammans. Och det är allt sånt där som vi vill hjälpa till att sprida med, så att människor faktiskt håller igång och känner sig inspirerade och kanske paddlar året om då.
Just det. Ja, det låter superhärligt. Jag är ju med i några sådana grupper på Facebook med SUP. Och där sker det ju faktiskt en hel del av det som du efterlyser, att man delar med sig av erfarenhet, eller om någon undrar någonting så är det alltid någon annan som har ett svar, och någon tredje som har ett annat svar.
Just
det. Så gemenskapen finns ju på vissa platser i alla fall. Jag vet inte hur det ser ut. Ni får ju säkert mycket frågor, men Kona har väl inget eget sånt community egentligen, utan det är mer ni har sporadisk kontakt, eller mer eller mindre sporadisk kontakt med olika kunder.
Ja, det är ju liksom alla användare i mångt och mycket, men även med arrangörer och sådana saker. Så det...
Vi får ju väldigt mycket community via SUP-podden. Får ju väldigt mycket folk och men vi har lyssnat på er, och ställer man frågor och men det är helt korrekt, eller det är inte korrekt, eller du har helt rätt, eller det kan till och med vara så ibland när man får frågor där vi faktiskt har väldigt omfattande svar, då är det lättare. Ta avsnitt 18, där borrar vi oss ner, ta en timme, så kommer du få väldigt mycket fakta och få förståelse. Det är ju ett sätt att bygga den här förståelsen och kunskapen. Så det är ju lättare att ha community om man har samma värdegrund. Faktiskt. Det är lättare att vara med i en community där det finns samma värdegrund. En community funkar ju lite grann som att gå på en gårdsfest. Man går på en gårdsfest och sen så kommer man dit, och då förväntas man av att vara med och bidra. Någon dukar, någon grillar där. Man förväntar sig inte att dra någon på käften och supa sig full. För då får man ju inte vara med nästa gång. Och alltså, att vara med i en sån här gruppering handlar ju om respekt. Och alla har säkert olika agender, men respekt är ju väldigt viktigt.
Vad upplever ni att ni lär er mycket från era... kunder vill jag säga hela tiden, men de som använder Kona-produkter, jag tänker, som ni har kontakt med, och de forumen där ni liksom är med och svarar på frågor.
Vi har
och sånt.
Väldigt nära.
Får ni utbytet tillbaka också?
Vi har väldigt många nära liksom, som är väldigt intresserade. Där får ju vi väldigt mycket utbyte själva. Faktiskt.
Men vi tror att det finns många fler. Som faktiskt, det är många som, jag ska säga, de flesta paddlar ju ensamma och kanske inte har så mycket gemenskap på det sättet, och det är det vi vill försöka ändra på lite.
Jag hade en kille från Karlstad här som var på camp hos oss, och han hade paddlat sedan 2011, och sen så fick han
gammal
ju då
gammal i gamet då?
Ja, men 2011 har paddlat jättelänge typ. Och sen så gick Magnus igenom det här med tekniken och alltihopa, och så kom han fram till mig dagen efter. Shit, jädrans roligt. Och sen köpte han ny bräda också. Jädrans roligt, det ska bli hem och köra nu.
Ja.
Han var ju supermotiverad. Och han har ju ändå paddlat i 10 år. Han bara, jag fattar ingenting innan det här. Så det att skaffa sig utbildning gör ju att man får utbildning och en bra liksom miljö där man får den utbildningen och den kunskapen. Då tillhör man ju, då åker man ju in i den communityn. Så det blir ju naturligt. Så det, jag tycker vi har gjort stora framsteg sista åren. Framförallt sista året har ju varit fantastiskt, måste jag säga.
Just vad det gäller det här med att förändra synen på, utifrån att se det som en rekreationsaktivitet i förhållande till en träningsform, en regel träningsform och så vidare.
Och det är en idrott då, kanske.
En idrott, exakt.
Ja. Ja, men alltså, förr i tiden så ringde man. Men nu ringer man. Ja, men jag ska börja träna. Okej. Okay. Då vet jag syftet. Då ska vi ta reda på var vi är någonstans och vad målsättningen är. Det är ganska lätt då. Men tidigare var ju, folk visste ju inte vad de ville. De skulle ha en SUP. Vad ska de ha en till? Jag ska ha en SUP. Alla andra köper en SUP. Nu har det gått vidare till att man vet varför. Why? Det är ju ett sätt att faktiskt nu folk förstår.
Men det är ju också att en ökad förståelse innebär också att vi kan ifrågasätta mycket mer. Och det är ju det som leder till utveckling. Ifrågasättande är ju vad som bygger liksom framtid. Att vi börjar kunna liksom förhålla oss till olika saker på rätt sätt. Inte bara acceptera att så här är det eller så här säger man och så vidare.
Ja, men nu kan faktiskt folk ringa och fråga. Jag vill paddla rätt. Vad är rätt? Jag vill ha rätt storlek på paddel. Ja, men det bara för 2 år sedan var det ingen som visste vilken storlek de skulle ha på paddel. Det var ju väldigt få. Idag kan man ju faktiskt, kan faktiskt få ganska bra frågor. Och de gör ju jämförelser med längdåkning och kajak och cykel och så här. Ja, men då får du tänka så här och så här och så här. Ja, vad har du för ambition? Ja, men det är andra frågor. Det är en utveckling som har skett. Jag tror att det kommer att vara en del som faktiskt inte tar det vidare och sen kommer det vara de som faktiskt vill ta det ganska långt.
Och det är just det där, det är alltid fascinerar mig liksom varför folk börjar med någonting och varför de slutar och så vidare.
Ja.
Och det är ju så fort du inte ser någon progression, om du ska liksom bara göra det för att du ska göra det utan förstå syftet med det, ja, då är det ganska meningslöst, för det kostar ju ändå rätt mycket energi.
Ja.
Och kanske är liksom en hög investeringskostnad också.
Eller hur? Ja.
Och det är också det där vi vill hjälpa till med, alltså att kunna ge mer input kring alltså varför du ska göra de här sakerna, vad du kan fokusera på i din träning och så vidare för att göra mer intressant.
Det är ju faktiskt intressant. I SUP så kan det ju alltid utvecklas lite. Jag spelade när jag var ung, så spelade jag golf, och sen så kom man till viss handikapp. Sen insåg jag att ska jag bli mycket bättre här nu, då måste jag lägga extremt mycket tid. Jag kommer inte bli bättre om jag inte lägger mycket mer. Då tänkte jag, jag hade fått barn och så här, det upphörde ju. Det var för stort steg för att få utvecklingen. För mig var det inte tillräckligt bara att gå dit för den sociala aspekten.
Nej.
För den tiden var för viktig för mig. Så den tänkte jag att den måste jag lägga på träning. Så det var därför jag slutade med golf. Sen, för att det är ändå så att om man förstår hälsa så behöver man ju, tiden är ju en konkurrens av vad man ska göra med tiden. SUP är faktiskt, om man tar SUP riktigt, det basala som SUP är, du har en bräda om paddel. Det är det som är storheten, tycker jag. Enkelheten. Behöver ju inte ha en perfekt bräda, bara ha en bräda om paddel så kan du ju träna.
Jag har en kompis som han skickade till mig. Jag vet, hans familj har en sommarstuga på en liten ö utanför Alingsås här någonstans, tror jag. han skickade till mig en bild på en gammal surfbräda. Mm. Så han bara, kommer den här funka att suppa på eller? Mm. Och jag vet inte vad han hade som paddel. Men sen jag sa, jag vet inte. Det funkar säkert.
Eller var det en...
Det var nog en windsurfingbräda, ja, tror jag. Men han hade fått tag på det. Det var gammal från 80-talet, tror jag. Alltså... Men oanvänd. Mm. Men han skickade bilder så han var ute och suppa på den. Han bara, det funkar.
Men gamla windsurfingbrädor från 80-talet är regel mycket smalare än de är idag. För idag är windsurfingbräden mycket bredare. Ja. Däremot våran Kona One, ja, den är ju 70 bred och 360 lång. Den funkar jättebra att paddla på för att du har ett centerbord. Då kan du fälla ner ett centerbord.
Just det.
Då blir den ju stabil. Mm. Så egentligen alla brädor och centerbord kan du ju alltid paddla på. Så centerbordet blir ju liksom som en stabilisator. Mm.
Ja, så att vill man så kan man ju paddla ändå, gissar jag.
Absolut. Ja.
Det är ju mer glida runt, men ska man motionspaddla då, i och för sig, första eventet vi hade 2006, där det inte blåste, så suppaddlade vi liksom. Förstår ni? 2006, 2005 till och med var den första bilden på våran windsurfingbräda i Varberg, där en kille kör i vågorna med den här brädan. Så jag menar, man får ju säga vad man vill, vad SUP kommer ifrån. Men SUP har ju kommit från många håll. Mm. Och sen blev det ju någonting. Det blev ju världens största vattensport. Men den håller ju på att gå in i någon ny fas. Och håller vi inte på ut... Den kommer ju hitta nya former. Och formen kommer att vara motion. Upptäcksvärd. Troligtvis. När det här sätter sig. Mm.
Ja, precis, motion och äventyr.
Äventyr, typ. Ja. Komma ut i naturen.
Den nya trenden inom cykling är ju, förutom gravel, så är det ju sån här bikepacking. Man cyklar med tält och grejer. Det har jag alltid tänkt, att SUP kommer ju bli samma sak. Ja. Det kommer bli SUP-packing. Ja, men och det tror jag existerar väl redan i viss mån, men jag tror att det kommer bli vanligare och... Som du säger, motionsbiten då.
Ja, men upplåsbar SUP är ju som ett liggunderlag. Det funkar ju. Det bara släpper du lite luft på kvällen och sen så ligger man och myser där.
Ni får släppa en upplåsbar SUP som har liksom ett inbyggt tält som man bara drar upp.
Precis. Ja, det funkar bra.
Det gäller bara ett upplåsbart tält. Ja. Nej, men vi har ju, när vi är inne på det, vi har ju ett par grabbar, Jonas Bölmark och Axel Bergsten. Jag vet inte om vi pratar med dem, men det var ju i oktober här. Då tog de tåget upp till Norge. Sen tog de en vandring över berget på 10 mil. Slängde de sig på varsin. Vi hade skickat upp två brädor till dem. En Cruiser 14-28. 14 lång, 28 bred. Sen åker de i Tornehälv. 57 mil paddlar de. Och då har Axel med sig sin hund. Ingen liten hund. 40 kilos hund. Och paddlar hela vägen ner till hela Tornehälv. Fattar ni? Sover ute. Den ena killen, han sover i en hängmatta. Den andra sover i tält. Kommer ner där till Tornehälv. Vad kan det vara om man kommer ner där någonstans? Ja, söderut. Där tar Axel tåget hem med båda SUP-brädorna. Jonas Bölmark. Han tar fram en barnvagn. Sätter på sig löparskorna, springer ner till Helsingfors. Han har inte slutat än. Han håller på just nu vid det här tillfället. Vi spelar in det här poddavsnittet nu i december. Mm. Han är nu i Tyskland, så han har cyklat ifrån Helsingfors genom Baltikum, genom Tyskland. Nu ska han upp till Sverige, slänga på sig ett par rullskidor och sen så ska han köra rullskidor upp till Mora. Mm. Sen vet han inte var äventyret går någonstans.
Han kanske får vila, ja, vi får se.
Men det ska man veta, Jonas där som gör det här, det är ganska liksom djup, alltså han försöker belysa så att säga stigmatismen för
bipolär sjukdom.
Mm. Så han har skrivit en bok. Så han liksom han belyser det, att man faktiskt genom träning och genom att få hjälp tidigt i livet behöver inte bli jättesjuk. Man kan hantera det. Mm. Och det är ju fint liksom. Det här är ju helt fantastiskt det han gör. Mm. Och det är ju en form av community det också. Han sprider ju något positivt runt det här. Sen är det ju väldigt extremt. Eller som Axel som en elitlängdåkare. Han har ju funnit glädjen i att göra den här, alltså det, supping. Eller
suppacking kallade jag ju. Det kallas för bikepacking. Ja, när man vandrar med cykel, ja, helt enkelt. Man vandrar med en suppbräda istället.
Men han bor ju på andra sidan Vättern. Han ringde till mig för ett par veckor sedan. Och då sa han, ja men då ska jag paddla. Då tog han bussen till typ Törreboda någonstans där. Sen skulle han paddla hem till Joel. Han skulle paddla 5 mil den där dagen. Ja. Då hade han ju med sig sin hund fortfarande. Paddla på Göta kanal. Det
är häftigt.
Mm. Det är häftigt och det är många som använder Göta kanal och gör det här.
Mm. Känner ni att ni har en tillräckligt bra plattform för att, sån här typ av, den här typen av gemenskap och att få mycket input och sånt? Eller finns det något ni önskar er i den vägen?
Mm. Vi kommer med det.
Ni kommer med det själva, ja.
Ja. Mm. För vi tror att det är viktigt att man har samma värdegrund.
Mm.
Annars blir det ju som...
Blir det en värdegrundstest?
Det blir som grekerna när de sitter och slår sönder varans argument istället för att man gör som debono. Man faktiskt stärker varann istället. Man utvecklar varann. Man slår inte sönder argumenten, man utvecklar varann. Man hjälper varann att komma vidare.
Mm.
Och det tror jag är viktigt, att man har samma värdegrund. Det är inte säkert att de rena sociala medierna funkar här. Man kan ju säga så här, de sociala medierna har ju slutat att funkat. Varför då? Jo, det har ju att göra med att så länge de här sociala plattformarna säljer din och min identitet, våran identitet till företag, så har det ju slutat att funkat, för att det är ju inte genuint. Så jag tror egentligen att problemet blir att det blir för mycket reklam. Så jag tror att man måste, det, i det fallet måste man ifrån reklamen. För den kommer stjäla så mycket tid för det.
Mm.
Distraction. Så här handlar det om att vara närvarande i den communityn och ha attention på det. Det tror jag är, därför inte jag tror de här sociala plattformarna kommer funka när man ska ha samma värdegrund. Nej, det kan vara så, men problemet ligger i själva beteendet att man tar betalt för reklam.
Mm.
Nej, men jag menar, det är ju vad man såg inom cyklingen till exempel, med att grupper, det var inte klubbar längre för att det var för mycket som tog för stort engagemang som krävdes för att tillhöra en klubb, så att man liksom startade ju egna grupper helt enkelt som utövade samma aktivitet. Och det tror jag ligger mycket i det här också, att kunna göra.
Mm.
Att man träffas och delar den här erfarenheten.
Ja, men alltså att man bygger samma värdegrund, att man faktiskt, vi var med och gjorde det där, vi började när det var 10 stycken, och när jag var ute och körde med cykelklubben då var vi med liten, och sen vart vi från åkta och så kände man sig jävligt dålig. Då sa min kompis, ja, vi måste göra någonting åt det här så vi känner oss lite bättre. Och då var då vi ihop med ett antal andra bildade gruppsystemet. Där man bildade olika fartgrupper och man funkade som mentor när det kom nya, och man hjälpte till och berättade hur gick till det här, och så alltid till att alla kom med i mål, att man slutade aldrig med en spurt. Kommer man på efterkälken så kommer man ju känna sig dålig inför nästa gång. Det går alltid så dåligt, va? Så vi kom ju på ganska snart att man kunde köra lite spurter och så, men det skulle absolut inte vara på slutet. Och sen så såg man till att man, i det här fallet, man höll ju på i 3-4 timmar. Då stannar man ju fika tillsammans, liksom alla. Så det kände ju alla gemenskapen. Så där kan jag kan ju tycka det där lite konceptet av Göta kanals upplopp är ju faktiskt, oavsett om du kör 1, 2 eller 3 varv, så kommer det ju vara med människor hela tiden. Vilket gör att det blir ganska kul. Man känner den här närheten. Och det tror jag är viktigt. Och det är där jag tror också att bygger man det på en plattform, så måste man akta sig för att det blir för mycket. Man måste ha samma värdegrund. Och det är därför om vi sänder budskapet, vi har ju en viss värdegrund, då får man ju stå för det. Det handlar ju inte om att man behöver ju inte vara med om man inte står för samma värdegrund. Nej, det då kan man ju välja om... att stå utanför.
Nej, men jag menar, här, man, liksom, man får ju plocka bort all prestige och titta på den personliga utvecklingen.
Mm.
Att kunna se, att följa den, hjälpa varandra, att faktiskt komma till rätta med till exempel hur man paddlar rakt och hur man överför kraft och så vidare ifrån kropp till bräda och så vidare.
Finns det några exempel på den typen av mer spontana grupper som paddlar ihop i Sverige som kanske inte är... Tror en klubb bland, då, ja, som ni känner till?
Ja, men det är nog här omkring Borås faktiskt.
Ja.
Så vet jag att det är både folk från Göteborg och från Borås som brukar träffas. Och
de uppstår ju genom att man är på camps eller man har samma värdegrund och man vill ha utveckling. Och vi har ju flera stycken sådana som helt plötsligt har liksom, vi knyter ihop dem.
Mm. Kom på en annan klubb förresten, Örnsberg uppe i Stockholm, de brukar ju köra ganska mycket aktiviteter, både tävlingar eller gjorde förut i alla fall, typ veckotävlingar, så här klubbtävlingar.
Mm.
Så det är ju ytterligare sådana.
Men jag kan ju efterlysa, eller jag kan ju se att det funkar inte riktigt, för antingen så har du ju de som bara turistpaddlar eller, och sen så har du de som är elit. Det gäller ju att få ihop det här som man har. Det är ju det man fick ihop i cykling. Du kunde ju komma in direkt och vara med för att du hade olika ambitionsnivåer. Men du hade ju fortfarande samma värdegrunder oavsett om det är elit eller vad heter det. Du vet ju spelreglerna.
Mm.
Och det handlar ju om spelregler. För det här gör man tillsammans. Om man måste vara lite ambassadör eller mentor för de som kommer dit. Man ska, om man inte får med sig folk som hänger på, då kommer det ju aldrig bli en volym människor som är med på de här eventen. Så alla måste ju känna sig nöjda.
Mm.
Så vi måste ha vinnare oavsett vilken nivå. Och det är därför jag tror att det här med träning, utveckling, kommer skapa det. För att alla har att vinna på det. Att få förståelse, då får man en stark community.
Mm. Men jag tror också även, det är ju som sagt väldigt många, eller de flesta paddlar är ensamma idag. Och jag tror att det är väldigt många där som ligger på mycket tips och idéer om alltså att, hur man jobbar även när man är själv.
Mm.
Och att då kanske titta, att det kanske finns fler i samma region, att man... Mesta delen så passen kör man kanske tillsammans, men någon dag i veckan så kör man, eller de flesta kör man kanske själv, men någon dag i veckan så kan man ju träffas.
Mm.
Det är ju, det man, brukar leda till bra.
Men det är ganska, jag börjar reflektera att vi jobbar ju mycket med annonsering, digital annonsering och alltihopa, men jag har funderat väldigt mycket på att det går ju åt väldigt mycket tid liksom, till att man fastnar ju. Men det är ju så att alla sociala medier vill ju att du ska fastna. För annars, om du inte fastnar, då kan du inte sälja någon reklam till de här företagen.
Mm.
Så att av den anledningen så bygger vi nya communities där vi blir effektivare i vår attention. Då kommer du få mer tid över för att göra riktiga saker.
Mm.
För vi behöver ju börja göra riktiga saker igen. Vi måste ju sluta göra låtsas saker. Vi kan ju inte vara bara åskådare. Vi ska ju interagera. Det är det man gör i en community. Att man tar ju ett ansvar och bidrar. Man kommer på gårdsfesten. Nej, men jag kan lägga ketchup på burgarna här, va? Det är lite så. Om man inte kommer dit i en community, då kommer det aldrig funka. Alla har ett ansvar för att det ska funka.
Mm.
Och i det här fallet få en mer stimulerande upplevelse av SUP.
Ja, man får utveckling genom samarbete och community.
Mm. Jag känner personligen, jag hade tyckt det var jättekul att ha en grupp att paddla med en gång i veckan eller en gång varannan vecka.
Mm.
För det är så mycket jag kommer paddla nu i min livssituation. Jag är ju småbarns pappa nu. Och innan, när jag bara hade ett barn, så hade jag ju mycket, mycket mer utrymme att paddla, och jag kommer få mer utrymme i framtiden att paddla, men just nu så har jag väldigt lite utrymme för den typen av saker, och då jag känner ju som jag alltid har tränat tidigare. Jag kan träna 90% av all tiden själv och sen är det lite tid med andra och det är den tiden som är mest utvecklande nästan, eller som man tar med sig in sen ju när man tränar själv.
Absolut.
Men när man har så här lite tid, jag kan tänka mig att paddla varje pass jag paddlar ihop med några andra liksom. Det hade varit väldigt givande, inte bara utvecklande i själva SUP-grejen utan även det sociala och sånt.
Exakt. Man ser ju på varann och lär av varann.
Man får ju, jag menar lite, golfen har ju varit det sociala. Och där tar man ju 19:e hålet också.
Ja,
ja. I baren, men det kan man ju fundera på vad 19:e hålet är då. Men,
tror ni att eventet och det fysiska mötet och den här typen av kanske mer spontana grupper då, och även riktiga klassiska klubbar, att det, för jag känner att under pandemiåren och sånt, att det har inom de flesta idrotter, det är på nedåtgående liksom. Det ser man ju, Vasaloppet, Vätternrundan. Ja, men, det fyller inte, de kanske fyller sina platser, vissa av de här loppen fortfarande, men inte alls. På Vasaloppet fick du liksom hänga på, ja, men, du fick du hänga på din enterknapp som det heter nu för tiden, inte hänga på låset. För du skulle få en startplats för några år sedan liksom.
Ja. Men vad är det liksom, vi är fast i tillväxt. Att vi ska hela tiden fylla. Det kan ju vara så att det kan vara gott nog.
Det kan det absolut
fylla,
vara.
Jag bara fylla, menar det är som Vätternrundan, man fyller inte den. Men det kan fortfarande vara så att man behöver jobba med det här i många år nu. För att det, en del försvann. Så det är dags att, liksom att börja om på ny kula, back to basic. Kanske tänka att det är den breda målgruppen som är det viktiga. Det är inte den viktigaste, det är inte elitismen. Det är det breda hälsoperspektivet vi behöver titta på primärt. Det är, man har, hela Vätternrundan är ju ett hälsoprojekt. Det är inte ett elitprojekt. Det är inte subgrupper. Det är inte där det var från början. Vasaloppet, det var Gustav Vasa som skulle ta sig till Mora. Var det inte så?
Tvärtom.
Tvärtom. Från Mora till Sälen, va?
Ja, han skulle väl ändå längre.
För nu kör han. Ja. Han skulle till Stockholm.
Han skulle väl störta kungen.
Ja. Men man är, det är så lätt att vi missar målet. Varför gör vi det här? Why kör vi Vasalopp? Jag kör Vasaloppet i skate, Nattvasan. Jag kör det på fredagen, jag kör 45 kilometer. Jag vill utmana mig själv, jag vill köra 45 kilometer. Det passar mig utmärkt för att jag kan åka hemifrån på fredagen, ta in på ett hotell, köra, efter dig så kan gå och lägga mig på hotellet. Det är inte så jävla mycket folk. Är det så konstigt att inte folk kör Vasaloppet? Det är fullt överallt. Det går inte att ta sig dit, det finns inget boende alltihopa. Är det rimligt att tro att folk vill vara i den här, det har ju blivit svårtillgängligt. Där det kunde vara tillgängligt. Det är ju samma
sak. Om alla på Vasaloppet skulle åka dit i sin elbil, Joakim, och ville snabbladda samtidigt.
Ja, men det kommer ju vara tvungen att göras på sikt. Ja. För vi kommer ju bara elbilar. Ta Vasaloppet, det är ju samma sak. Det kostar 1 000 spänn per person. Det fyller upp precis varenda hus. Varenda sängplats i Motala. Finns inget boende. Folk får bo i Linköping, i Norrköping, komma dit med buss. Är det så konstigt om folk tycker att det är lite otillgängligt? Det kostar ganska mycket pengar. Det kan ju vara så att man missar målet på grund av att man har glömt liksom hela idén. Förstår ni? Det kan ju vara gör om och gör rätt istället, och tro inte att det är som det har varit förut, för vi är inne i en tid där det förändras.
Nej, men jag menar, det som har saknats i SUP i mångt och mycket är ju, vad ska man säga, jämförelsen med till exempel Vasaloppet då, att man har någonting återkommande från år till år där man jämför sig mellan generationer till exempel. Att man bygger sin träning under hela året för att testa sig själv varje år vid den här söndagen. Och att det försvinner någonstans. Om det har varit målet hela tiden och sen så blir det för omständigt att göra det. Självklart så kommer folk lägga ner.
Men sen kommer det ju liksom, människor kan ju uppleva grejer på ett helt annat sätt enklare in i värmen, billigare. Du kan sätta dig på en Swift-cykel och tävla mot dina kompisar runt hela jorden. Köra olika, du kan köra Alpe d'Huez i Tour de France liksom.
Det är lite roligt, jag pratade med en som körde ganska mycket tävlingar på Swift. Han sa det att de bästa, många av de bästa på Swift-cykling har ju aldrig cyklat utomhus. De började sin cykling där, ja, för att de är dataspelskillar.
Ja, men
det, men då, de visat sig att de är talanger liksom på att få ut kraften i en cykel. Men de har aldrig cyklat i en riktig klunga utomhus. Men de är liksom, det är väldigt intressant.
Det är spännande, ja.
Ja. Ja, men du har stakmaskiner. Du har ju mycket mer. Du kan ju göra mer. Du kan ju mäta mer. Du kan ju få ut mer. Jag tycker inte det är så konstigt att de här loppen går ner, för att du kan ju göra grejerna billigare, smidigare, enklare och få ut, du får inte exakt samma, men när man har cyklar i grupp hemma så kan ju det vara större, alltså jag cyklar Vätternrundan 7 gånger har gjort, och så pratar man om med människor, men det är Vätternrundan väldigt långt, det är ett långt lopp, det är faktiskt roligare att köra 10 mil. Det är roligare.
Mm. Jag förstår din argument till just de loppen, att ja, absolut, de är inte jättetillgängliga. Det kanske inte är det roligaste att göra längre. Jag använder dem som exempel på att kanske intresset för det fysiska mötet hade gått ner lite under pandemin egentligen.
Det tror jag inte. Jag tror att det är otillgängligheten som gör det där.
Så du tror att det finns kvar, behovet av att träffas på event och träffas i grupper? Eller, för jag tänker att behovet kommer vara lite större nu när man inte har fått göra det under några år.
Mm.
Det har alltid varit min känsla. Det kommer explodera lite för att vi människor, vi behöver ha de typen
av sammanhang. Men se så här då. Se så här att om det nu har gått 3 år. Så har du 3 år som man blir äldre. Och sen är det tre generationer som har slutat.
Mm.
Sen har du ju 3 generationer i början som inte vet vad det är. Det har ju inte hänt. Då har du ju 6 förlorade generationer. 3 har slutat, 3 har inte börjat.
Mm.
Det är klart att det tar ett tag att bygga upp det där igen.
Mm.
Man trodde att det skulle bara svepa tillbaks här. Men det kommer inte vara så. Det kommer inte bara svepa tillbaks. Nu är vi inne i Ukraina-kriget. Det är inte över än och alltihopa. Det kommer aldrig gå tillbaks som det var innan. Vi kommer inte få energin på samma sätt. Energin kommer att kosta massor med mer nu ett tag. Det kommer inte vara som det var tidigare. Vi vet bara det att vi rör oss framåt och det utvecklas hela tiden. Vi måste hela tiden utveckla eventen. Vi måste utveckla upplevelsen utifrån de förutsättningarna. Nej, vi kan inte ta oss dit. För vi har en elbil. Det går inte att ladda. Ja, men då är det ju strukturen däremellan som måste justeras först. Jag är helt övertygad om att du kan inte bara titta bakåt. Du måste hela tiden röra dig framåt och försöka se in i kristallkulan hela tiden. Löpande, varje dag. Räkna inte med som det har varit förut. Då kommer du lyckas att du hela tiden skruvar dig framåt. Det har varit långt.
Nej, men det var bra. Vad sa vi? Vi kallade detta för gemenskap och vi hade ett ord till i början som jag sa.
Community.
Community var nog inte ett ord vi sa.
Nej.
Vi sa nog gemenskap och utveckling. Kanske.
Ja,
kommer inte ihåg.
Nej.
Tillsammans.
Ja, att utveckla SUP i alla fall.
Just det.
Genom gemenskap.
Mm.
Tycker ni att vi har tömt ut det här ämnet? Vad önskar ni er? Önskar ni att folk hör av sig till er med input?
Absolut, hela tiden. Ja. Just det där med hur kan vi hjälpa till?
Ja.
Det är framförallt det. Hur kan vi göra upplevelsen än mer behaglig och tillfredsställande?
Ni kan kontakta oss via kona_sports, alltså Instagram. Ni kan ta Kona Boards Facebook. Ni kan gå in på vår sida kona_sports.com. Vi kan skicka till SUP-podden, tror jag. Indoor SUP finns också. Det är bara på oss. Vi tar gladeligen emot både råd och tips och utmaningar.
Och ge råd och tips och utmaningar?
Ja.
Ja, härligt.
Mm-hmm.
Ja, men jag hoppas på en starkare och större SUP-gemenskap 2023 och ja, under hela 20-talet, som man får säga att det är nu då. Det är ju fantastiskt att det är 20-talet igen.
Just det.
Ja, ja men härligt. Mm. Då säger vi tack för det,
tack
för det här avsnittet och på återhörande.
På återhörande.
Ha det gött.
Tack.